13 december. Andra år på Lusse så gick mamma alltid runt med en bricka med färska lussekatter och bjöd alla på kaffe på sängen. Men när Hedvig har tjutit hela natten bara för att hennes tänder kliar lite så är det knappt man orkar stiga upp alls. Vi åt lussekatter till frukost istället. Men pappa orkade bara med en halv. Och när jag hade ätit upp russinen i min så fick jag bara ner två små pyttetuggor av själva katten. Fast jag hade varm kaffemjölk och doppade den i. Pappa och mamma satt och pratade lågt med varandra. Jag var över och pratade med Viktor igår, sa pappa. Arrendet för Anton går ut i mars, så nu kan Viktor få marken tillbaka om han vill. Anton ska sälja sina utmarker också. De ska bara ha kvar trädgården för Anton orkar inte med det längre. Tror du Viktor vill börja med jorden igen då, sa mamma? Nu när han har vant sig vid fabriken och lediga lördagar och sånt. Hade de bara haft barn, så de visste att det fanns någon som tog över gården en gång, så tror jag nog att Viktor skulle göra vad som helst för att få hugga i på åken igen, sa pappa och reste sig och tog sin matväska. För han skulle upp till Storekoll med skogvaktan och mäta upp timmer. Ingeborg måtte inte ha sovit något vidare värst hon heller, för hon var röd runt ögonen och hon vände sig bort och låtsades att hon letade efter något på hyllan när jag kikade in i boden. Inte Fritjof här, Ingeborg? Nej, det är han inte, sa hon snäsigt. Vet du inte när han kommer heller då? Nej, det vet jag inte. Och nu skrek hon åt mig. Ta och leta rätt på nyckeln till källarstugan som du slarvat bort, skrek hon. Istället för att springa här och tjata. Jag tänkte just säga att jag inte så mycket som rört vid den där nyckeln. Men stora går aldrig att prata med när de är på det där humöret. Så jag smet ut bort till källarstugan för att leta. Solen hade gått i moln och en grå vägg av snöflingor kom svepande bort ifrån hönshuset. Och när jag kikade in genom häckhålet såg jag att det var färska spår i snön innanför. Jag sparkade av med träskorna i farstun och jag tryckte ner dörrklinkan försiktigt, försiktigt. Det var flera dagar sedan jag var uppe i källarstugan. Och nu var nästan allt skräpet borta och det var rart och pyntat precis som i en gammal bondstuga där inne. Men det var inte det första jag tänkte på. Då tänkte jag bara på den väldiga gestalten i vit fotsid klädnad som sakta vände sig om och spände ögonen i mig. Åh, viskade jag. Åh, är det du, Fritjof? Fritjof halade upp nattskjortan så follen ner till kom ovanför sängskaften. Jag var ju tvungen att se om särken passade innan jag visade mig, sa han lite generat. Det är inte en förresten, det är två av morsans gamla som jag har sytt ihop. Men var har du hittat nyckeln, sa jag. Den har varit borta i flera dagar. Fritjof gick några steg runt rummet och på vartannat så haltade han till. Det var just det jag frågade körkkängorna här, sa han. När jag skulle ta på mig dem i morse så knep det till henne som om jag hade någon sorts bula här under stortån. En bula? Men när jag tittade efter, kan du gissa vad det var, sa Fritjof. Nej, sa jag. Fritjof stack näven under särken och grävde i byxfickan. Nyckeln till Rulseröds källarstuga, sa han och drog fram nyckeln. Simsalabim! Hur hade den kommit dit då, sa jag. Det var ju just det jag frågade körkkängorna, sa Fritjof och blev lite röd om öronen. Och eftersom kängorna inte svarade så tänkte jag att det här du, Fritjof, tänkte jag, det är ett tecken från himlen att du ska gå tillbaks till Rulseröd och bjuda hela härskapet på lussekaffe. Är du inte arg längre då, sa jag. Ser den här gubben arg ut, va? Sa Fritjof och lutade sig fram och skrattade så nära in till mig att våra näsor nästan stötte ihop. Ingeborg ska i alla fall bjuda på lussekaffe upp hos farmor, sa jag. Bara hon ensam. Då passar det bra att två granna pojkar som du och jag kommer att överraska med tårta, sa Fritjof och tog av locket på tinan som stod bakom kommoden. Hembakt sockerkaka med grädde och vaniljsocker. Vet du vad det är mellan bottnarna? Nej, sa jag. Vildapelmos från den gamla apen hemma bak stugan i Sillevika. Är det inte farligt surt med vildapelmos, sa jag. Du får smaka till kvällen, sa Fritjof. och tog fram en strut med klippta guldstjärnor på som han hade stuckit in under soffan. Nu ska vi se till att du får något på huvudet så du kan gå med i lussetåget. Det gäller om den stannar vid öronen, annars får vi skaffa dig ett nytt huvud. För jag har inte tid att göra en ny strut. Jag skrattade så jag kiknade när jag såg mig själv i spegeln. Den är för stor, ser du väl, Fritjof. Gå ner i ladan och stoppa lite hö i toppen bara. Sen kommer den att passa som en tummevante, sa Fritjof och skjutsade iväg mig. Kom bara ihåg en sak. Inte ett knyst till någon om det där som du tänker på. Jag såg mig omkring på den blommiga bordduken och gungstolen och hela finrummet i källarstugan som hade varit ett skräprum för bara några dagar sedan. Det jag tänker på. Just det. Det som du och jag tänker på nu, sa Fritjof lågt. En julestuga, den får han inte titta in i förrän tiden är mogen. Pappa kom hem så sent från skogen den dagen, så han och mamma gick direkt upp till farmor. Jag var inte med på lussefesten själv, inte i början. Men jag hade varit uppe och läst versen för Lucia-dagen i gammelkalendern, så jag visste att den passade för oss på Rulseröd den här dagen. Så här var den. I en mörk och frusen tid, lussemors ljus i stugan bär frid. Och det gjorde hon den här kvällen med. Fast lussefar kanske hade varit riktigare. För plötsligt kom konstiga ljud farande upp för trappan. Och farfar kom rusande ut på farstun. Gian då, kom ut allihopa, jag tror elden är lös, skrek han. Och så kom alla utspringande och ställde sig och gapa. För det var ingen eld. Det var bara Fritjof och jag. Jag gick först. Jag hade en lång vit nattskjorta som jag hade fått låna av Fritjof. Jag hade bricka också, med Fritjofs surapeltårta. 13 ljus var nerstuckna i grädden. Efter kom Fritjof i sin hopnästade skjorta. Den röda luvan hade han på huvudet förstås. Han hade rött band om livet också. Och ingen enda skrattade fast vi nog såg konstiga ut uppifrån. Det lät säkert väldigt högtidligt när Fritjof blåste Lucia-visan på sin ocarina. Den enda som sa något var farmor. Åh, så rart, sa hon. Se, jag kan aldrig få en sockerkaka att lyckas i fruntimmerssällskap, sa Fritjof. Så jag bakade den här hemma i stugan i Sillevika. Och den gick upp fint och nu är jag tillbaka. Varsågod och smaka. Och vilket lussekalas det blev. Har alla sett att det är 13 ljus i tårtan nu så jag kan blåsa ut dem, sa jag när vi hade satt oss. Nej, låt dem brinna så länge, sa farmor och släckte i taket så bara tårtljusen lyste upp rummet. Det räcker om vi har ledljus till mun. För först ska vi smaka på lussekatterna. Varsågod. Och nu smakade lussekatterna som hade varit så sega till frukost jättegott. Hörru, lussefar, sa farfar till Fritjof. Du som har en fågel i fickan. Kommer du ihåg den där visan som börjar Nu gångar Lusse? Den går på samma melodi som den där gamla månvisan som farmor brukar sjunga. Farmor gnolade före och då visste Fritjof precis. Och så blåste han och farfar sjöng. Nu gångar Lusse i gård och stall och vänder natten i dager. Och fastän vinden är grå och kall i morgonrådnaden fager. Ja, snart ska dag över natta vinna. Till dess så låter vi ljusen brinna. På Rulseröd sjöng vi allihop. Fritjof med. Det var nästan som om han kände att han hörde hemma hos oss lite granna nu. Efter en sån lussefest är det inte konstigt att man inte kan somna med detsamma. Lite berodde det nog på att jag hade ätit 3 bitar av Fritjofs surapeltårta som inte var sur ett dugg. Men lite berodde det på att jag låg och försökte sätta bokstäver till ett ord också. Det hemliga ordet som Fritjof hade viskat i örat på mig uppe i källarstugan. Julestuga. Jag drog undan gardin och kikade i springan. Fritjof hade gått hem till Sillevika igen. Det hade han i alla fall sagt att han skulle. Ändå tyckte jag att det blinkade till. Alldeles som om ett litet ljus for hit och dit uppe i källarstugan. Det kunde förstås vara månen som glittrade till när den gick fram ur molnen också. Kanske.